Guds ord. Det är en väldig utmaning och man kan vara lite i nerv över detta. Men också en stor förmån. Vi får återkomma i kyrkan och var som helst och tala om ordet från Gud. Och med tanke på kungars kung och så som barnen har sjungit, så tycker jag att det kunde vara lämpligt att läsa kungsorden i Johannes evangelium. Eller lilla bibeln som man säger. Den hårda kärnan eller den mjuka kärnan i allt som kan kallas kristendom. Johannes evangelium 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte har trott på Guds enda sons namn. Gode Gud, låt ditt ord verka i mig och alla som ser och hör ditt ord. I Jesu namn. Amen. För den materiella världen, allt som rör sig om, allt som har samband och allt som ska räknas ut och så, så gör ju vetenskapen hela tiden nya framsteg. Och nu lever vi igen i Nobelpristider. Det ena efter det andra presenteras av makalösa upptäckter om vad som på riktigt är sant om den värld vi lever i. Och det är ju ständigt fascinerande vilka olika framsteg som görs. Och till slut så kanske man kan klä allt i matematik, som en del säger, och få till den slutliga formeln för hur allting hänger ihop. Ungefär som Einstein redan presenterade den så kallade relativitetsteorin. Att, ja, ni kommer säkert ihåg formeln, jag gör det inte riktigt klart för mig, men man förklarade sambandet mellan energi och massa. Massan gånger hastigheten, kvadraten på hastigheten är lika med energin. Massan gånger hastigheten är lika med energin. Men hastigheten upphöjt till 2 i 2. Och det förklarade massor, inklusive bildade grunden för atombomben och annat otyg. Men ändå en fantastiskt att man kan liksom tänka sig att det finns ett rakt samband mellan allting. En formel för allting. Och för min inre människa, för det som kan kallas själ, ande i mig, mitt inre liv, mitt medvetande, så gör alltså kristendomen anspråk på att den också har en formel, en enda formel för denna min inre människa. Vilket är oerhört hisnande och fascinerande att det är så. Och hur lyder formeln? Kommer ni ihåg den? Den är enklare än det här med matematiken. Ställ inga frågor till mig om matematiken. För den icke-materiella världen en formel. Och formeln kan uttalas förlåtelse och försoning genom Jesus Kristus för att vinna livet. Vinna livet här och nu, men också för all framtid. Det är ett oerhört anspråk. Finns det ingenting annat bredvid? Ja, mycket lite faktiskt. Det här är formen för alltihopa. Och så finns det ju i formen, så finns det ju då en process, ett helt liv till och med, för att finnas i detta med förlåtelse och försoning och liv. Och hur ser det ut? Ja, Jesus själv beskriver det delvis i det vi läste, men också följande i vers 20-21 i samma kapitel. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Vi har ju alla sidor av oss som inte gärna vi berättar offentligt om, som har hänt, som har passerat eller som man liksom härbärgerar just nu. Vi har väldigt svårt att komma ut i ljuset. Och ska ju också vara lite försiktiga med det kanske. Man ska inte vara ett utställningsföremål på torget för allting. Men inför Gud så måste jag ändå komma ut i ljuset, säger den här processen. Jag vill inte gärna bli avslöjad. Och Jesus säger då att jag arrangerar själv min dom på det sättet. Därför att jag inte kan då vinna livet i Kristus när jag sitter där med min skuld och min skam. Jag är låst. Och Gud genom Jesus Kristus dömer inte. Jag gör själv mitt öde. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset. Han gör det som Gud vill. Processen för att få tag i den här formen av förlåtelse, försoning och liv är så klart och distinkt uttryckt av Jesus själv i de här Johannes evangelium-orden. Och det riktigt mäktiga det är ju att när man blickar ut över jorden, alla kulturer, alla historiska sammanhang, ja, vem människa man än pekar på i världsalltet, så finns det i någon mån en bekräftelse, en insikt att detta kristna budskap är rätt och sant. Alla, vem man än frågar, så tycker folk att det är fel att begå brott. Och att bekänna sitt brott är rätt. Det är nödvändigt. Det är nödvändigt för förövaren, men det är också nödvändigt för offret att det blir så. Annars så kommer man att ha kvar en negativ, en destruktiv struktur i sitt liv och i samhället och brett utöver allt egentligen. Biskop Desmond Tutu i Sydafrika, som inte längre är med oss, han dog för några år sedan, men han var ju en väldigt välkänd företrädare för kyrkan i Sydafrika. Och han formulerade sig på följande vis, en formulering för krigstillstånd, men i vid mening tillämplig på alla tillstånd. Fred är frånvaron av krig och våld, sa han. Förlåtelse är att släppa oförrätter och därmed få egen frid. Försoning är en gemensam process som bygger på icke-våld, gradvis ökad tillit och till slut empati. Alltså medkänsla, förståelse för den andra och till och med förlåtelse för den andra. Och kärlek rent av i slutändan människor emellan. Och Gud, han har börjat med den här sista punkten i Desmonds lista, trappa. En kärlekshandling, ett offer. Ty så älskade Gud världen att han gav sin egen son. Och Jesus, han säger ju i andra sammanhang att den som har sett mig, han har sett fadern. Fadern och hans son är ett. Alltså ger han sig själv när han ger sin son. Vi frågar ju ofta efter Guds handlande och rent av grälar med Gud. Anklagar honom. Gode Gud, om du är god, ingrip. Och det får vi gärna. En väldigt vanlig bön i hela Bibeln är Gud, förbarma dig. Exempelvis i Matteus 17 och 15 så ber en far för sin son. Herre, förbarma dig över min son. Och det är en vanlig bön för mig också. Och många delar, ja alla delar den känslan. Gode Gud, förbarma dig över världens tillstånd. Förbarma dig över min släkting, mitt barn, min, ja alla möjliga, så ber vi så. Gode Gud, förbarma dig över allt möjligt. Och det får vi gärna göra. Alla böner är tillåtna. Vi vill ha ett stopp på lidandet. Vi vill se Guds rättfärdighet etablerad. Men vi ska också drabbas av det här medvetandet att han har handlat. Han kan inte göra mycket mer än ge sig själv i kamp för en människa. Och frågan är hur du och jag då svarar på om Gud gör den gesten. Hur gör jag i den här fredsprocessen? När vi ber om Guds fred, menar vi då allvar att jag också gärna är med i den här freds- och frids- och försoningsprocessen? Ingen av oss gillar det här ordet dom. Det låter direkt obehagligt. Men det är alltså inte Guds avsikt med människan. Om man får tro Jesus själv. Människan gör sin egen dom när man inte aktivt deltar i en försoningsprocess. Utan den egna bekännelsen förblir jag i skam och skuld. Och någon form av dom måste finnas. Det bejakar också egentligen alla människor. Det måste finnas en dom. Det måste finnas rättvisa, annars ingen fred, sa också Desmond Tutu. Ingen fred utan rättvisa. Och en del försök till försoning har ju gjorts världen runt på temat vi säger åt dem, sluta tjafsa, håll sams och så vidare. Och det fungerar inte därför att jag måste själv vara med på det. Så människan förstår egentligen att om inte jag medverkar så då blir det inte försoning, förlåtelse och en kärleksrelation till slut mellan människor. Jag måste säga mitt eget ja till detta. En dom är nödvändig. Och det här gäller både förövaren och offret. Förövaren måste befrias genom att säga ja till försoning. Annars sitter han kvar. Han kanske inte har hamnat i fängelse. Han har kanske klarat sig undan rättvisan. Men han är hemsökt av sitt eget fängelse. Sin egen brist på deltagande i ett ja till Guds offer. Och offret måste också dit. Kanske inte får någon hjälp av rättvisan. Kanske inte får någonting, något erkännande av en förövare. Men måste för sin egen skull fram till. Och det är det vi har som svårast med kanske. Jesu bön. Fader förlåt mig. Som jag också förlåter. Och det måste ske frivilligt. Gud kan inte tvinga sig på. Och lidandets problem i världen har ju diskuterats av teologer i 2000 år. Och jag kan inte heller förklara varför det är så mycket lidande. Men en del i det hela är uppenbarligen att det är så konstruerat med människan att hon ska säga ja eller nej. Hon har så att säga fått den fullmakten. Och hur mycket lättare hade inte det varit då, säger man, om hon inte hade fått den. Men hon har fått den konstitutionen, den konstruktionen att jo, jag måste säga mitt ja till Gud. Det räcker inte med att jag klagar på honom, att jag skyller på de andra. Jag måste ta min del av en förlåtelse, försoningsprocess. I Bibeln och långt före Jesu nedkomst till oss så var faktiskt förlåtelse och försoning en möjlig väg. Och det kan vara inspirerande att läsa om ett antal gestalter och så i Gamla testamentet som kom faktiskt fram till en försoningsposition. utan att Kristus var uppenbarad. Och så är det i mängder av kulturer också runt klotet, att man förstår att det här är rätt väg. Vi måste få ett slut på blodshämnd. Det finns kulturer som i generation efter generation tar ihjäl någon i varandras släktled. För att det gjorde ju den släkten mot vår släkt i förra generationen. Så då måste vi hämnas. Men man förstår egentligen att det här måste vi ju bryta. Det här förstör vårt samhälle, vårt umgänge, vår relation med andra. Vi måste fram till försoning. Och många gestalter som sagt är till vägledning. Jag har återvänt några gånger nu till Jakob. En av de första gestalter som lyfts fram särskilt i skriften. En riktig strulputt. Han lurar till sig sin fars välsignelse. Stal den från sin bror som egentligen skulle ha den här välsignelsen enligt den tidens ordning. En son skulle få välsignelse. Varför välsignade inte alla barna sina, undrar vi idag. Men så var det. Och den stal han av brorsan. Han lurade sin far att välsigna sig. Och han brottades med Gud och till slut efter mycket harvande på olika sätt så mötte han sin bror. Han hade allt sitt eget folk bakom sig, kvinnor och barn och allt möjligt. Och så gick han ensam långsamt fram mot sin bror. Man föreställde sig att de stod på ett stort fält eller så. Och så bugade han sig mot jorden 7 gånger, står det. Och närmade sig försiktigt, förmodligen också rädd, sin bror. Men det hade hänt något med Esau också. Det står väldigt lite om honom. Men uppenbarligen hade det hänt något med Esau också under resans gång med livet. För att det står i första Mosebok 33:4 att Esau, han skyndade sig fram mot brorsan. Och tog honom i famn. Han föll honom om halsen. Och kysste honom. Och de grät ihop. Jag tycker det är en underbart vacker scen på en möjlig väg. Är det inte så vi alla ska göra? Jo, säger alla människor, egentligen. Och kung David, som ju var en riktigt svår typ, han gjorde sig skyldig till anstiftan till mord och kvinnorov, förutom en massa annat blod. Men han blev hjälpt av en profet som hette Natan, avslöjad. Bekände, bad om förlåtelse och kom fram till förlåtelse enligt berättelsen. Fann nåd inför Gud. Varför det? Han var ju verkligen en svår typ. En svår brottsling. Jo, därför att han naken trädde fram och sa som det var. Det vill säga han arrangerade inte sitt eget fängelse utan uppträdde inför Gud som han skulle göra. Han sa som det var om sig själv. De nådde fram till förlåtelse, inte tack vare, utan trots alla sina ofullkomligheter. Och de här berättelserna från Gamla testamentet, det finns många fler. Inte minst Jobb och allt hans lidande. Hur kommer man ut ur sånt? Hur når man försoning om sånt? Och de här berättelserna, de blir som ett profetiskt förspel till vad som skulle komma. Gudasonens nedstigande till oss alla, för oss alla. För det är ju inte heller, apropå lidande, så är det ju inte bara för brott. Alltså uppenbara felsteg, något ont jag gjort. Utan det är ju allt möjligt annat också som man behöver Guds försoning för. Livets alla förhållanden, en försoningsprocess, den behöver gå igen liksom varenda dag i praktiken. Varenda dag, ja, varenda dag. Barnen, de hör ju himmelriket till. De är bara omfamnade av alla. Tänk vad gott det är att se barnen här framme. Jag menar, vad har de att försona sig med? Ingenting. De hör till Guds famn per automatik. Men sen så är det ju som att det går snett på något sätt för alla. i varierande utsträckning med olika grejer. Den unge begår mest brott av alla och gör flest felsteg därför att den är liksom inte framme. Den vet knappt vem den är ibland. Den har inget konsekvenstänk. Och sen den unges resa då till att bli medelålders. Jag menar, det är ju en enda lång röra för en massa människor. Livet går sönder, man mister någon, hamnar i konflikt, förlorar något. Förväntningar som aldrig dyker upp i verkligheten. Det är allt möjligt grusas. Man blir själv sjuk eller frun blir sjuk. Eller, ja, det händer tusen ting på den här resan från ung till medelålders. Livsresan blir, ja, man skulle kanske kunna likna det vid Jakobs nattliga brottning med Gud. Den unge, han kastar loss från sina föräldrar, ska studera, etablera sig på arbetsmarknaden, träffa en livskamrat eller inte träffa någon, skaffa barn eller inte skaffa barn, klara av att sätta bo och samtidigt på något sätt hitta rätt med sin inre människa, nå en försoning med livet, som en intensiv brottning verkligen mellan 20 och 45 eller kanske ännu längre, 20 till 50, ibland sträcker sig riktigt långt bort. Enligt Jakob så mötte han Gud ansikte mot ansikte i sin brottning. Och ändå skonades mitt liv, konstaterar han i första Mosebok 32:30. Det vill säga någon slags försoning. Nu har jag brottats klart. Jag har fått någon form av Guds välsignelse till mig. Jag är framme vid en försoningsposition. Och sen oss äldre. Jag försöker ta in verkligheten av att jag är pensionär numera. Bejaka min ålder. Jag är, fortfarande känner jag mig hyggligt frisk, så långt jag vet. Men ja, ni vet, statistiskt sett så har jag de flesta åren bakom mig. Det förstår inte den unge riktigt och ingen har ju en garanti om morgondagen. Men sannolikt så har jag färre år framför mig än jag har bakom mig. Skulle jag få lika många år till, jag blir 140. Det är all orimlighet talar för att jag blir 140. Utan livet kommer att ta slut. En inklusive för mig. Och då är det också samma visa. Vad säger Gud om sånt? Jo, han säger att du måste ta fram till försoning med allt. Att livet en gång tar slut. Hur brutalt och otäckt det än låter, så tar det slut. Det finns en väldigt talande, vi skulle kunna kalla det för gammelmansbön i Saltaren 71, 5-9. Överge mig inte, o Gud. När jag är gammal och mitt hår har grånat, låt mig få förkunna din kraft för nya släkten. Det vill säga en bön om att få vara kvar, vara delaktig, göra någonting aktivt för någon. Jag vill inte gå, men jag måste gå om ett tag. Det kommer att ta slut. Och samma då, jag måste klara ut mitt liv, mitt livs eventuella skulder. Och det kan ju vara mycket. Jag måste komma till försoning med det faktum att jag måste säga adjö. Lövet måste gå från trädet. Ganska sent i år från trädet, men det måste ändå någon gång här framöver. Så måste det sista lövet lämna trädet. Och det är oerhört sorgligt för somliga att se åren gå och ingen framkomlighet för förlåtelse, försoning, utan livet förgår i förbittring. Och kanske slutligen inför att döden verkligen blir påtaglig så kommer man fram till, nu är jag redo Gud. Jag står här fullständigt naken. Jag bekänner, jag måste ha din förlåtelse, ditt märke på mitt liv, din välsignelse. Men vad sorgligt det är, alla åren dessförinnan, varför låta livet gå i detta tillstånd? Varför inte söka Guds ansikte tidigare? Men ingen individ kan förvänta sig att någon annan ska handgripligt ta en till den punkten, utan jag måste själv ta det där avgörande steget. Jag måste säga ja till Kristi försoningserbjudande. Som Paulus uttrycker det i andra Korinthierbrevet, det femte kapitlet, den 20:e versen. Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar. Låt försona er. Tillåt det. Gå med på det med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Och Paulus fortsätter i sjätte kapitlets start med utropet: nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag. Och det här var ju ett nu för 2000 år sedan. Men nu är det lika aktuellt just nu i vår gudstjänst, i vårt möte med någon annan, när som helst i tiden. Och därför så håller vi alltid på i kyrkan och talar om möjligheten till försoning och förlåtelse, till befrielse och läkedom för kropp och själ. Och det är på riktigt svårt. Alltså den människa som plågas hårt, där lovsången är mest ett kvidande, om den ens orkar öppna mun till någonting. Det är en tung och allvarlig och svår uppgift i så mått. Vi samtalade lite före gudstjänst, Jacques och Morgan och jag, om hur ska jag kunna sjunga jämt, så att säga. Paulus sjöng i fängelset, men många människor klarar inte det. Jag vet att Gud älskar dig och mig. Någonstans där så måste det alltid läggas till: Gud har gjort allt för dig, fast du inte ser, fast du inte förstår, fast du inte kan förstå. Och vi har inga ord kvar förutom: Jesus Kristus har givit sig själv för dig. Du är älskad, du är alltid välkommen hem till Guds famn. Nådens floden väller fram varje dag. Och ett regelbundet bad i den floden borgar för en bättre framtid oavsett allt. Jag och du är välkomna hem idag, i natt och i morgon och alla dagar. I Jesu namn. Amen.